Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Den här bruden som du håller på med, eller ni ska älska den.
Prata inte för mycket nu, det är en podd.
Ja. Kan vi klippa tillbaka?
Ja, vi får klippa i början.
Nej, den har ingen lärt
till. Avbryt.
Det är inte gratis att göra podd och varje bidrag uppskattas väldigt mycket. Så swisha in till 123-535-4857. Jag vill också påminna om att jag är aktuell med boken Sveriges finaste adress, en crime comedy, skriven tillsammans med författaren Geir Staxet. Den går att köpa i alla bokhandlar, i alla nätbutiker, och den finns även som ljudbok i nätbutikerna och som streamad på Storytel, BookBeat och de andra streamingtjänsterna. Vi har också en podd som heter Sveriges finaste adress, finns på Acast och andra ställen där poddar finns. Ja, sen vill jag också upplysa att vi kommer ha en skrivarkurs 2 helger. Sista veckan i januari och första veckan i februari ser det ut som. 4000 för 4 dagar. Maila in till cyrilochstig@gmail.com om ni är intresserade. Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och Stig i otakt med samtiden. Podcasten produceras av Storyhood. Dagens gäst är dramatikern, film- och teaterregissören Lisa Langset. Lisa debuterade 2004 på Dramaten med pjäsen De älskade med Noomi Rapace i huvudrollen. 2010 debuterade hon som långfilmsregissör med filmen Till det som är vackert med en för den tiden annan okänd skådespelare, Alicia Vikander. Filmen handlar om maktförhållandena i den högkulturella världen och den fick flera guldnomineringar, bland annat för bästa manus och bästa regi. Hennes andra hotell hyllades och 2016 gjorde hon internationell debut med Euphoria med bland annat Alicia Vikander och Eva Green i rollerna. Nu är hon snart aktuell med sin första egna Netflix-serie.
Okej, välkomna till Lisa Langset som är här hos mig på Komsson.
Tack!
Kul att du kom. Vad ska vi börja med?
Jag vill får säga, alltså, jag har ju inte sett det tidigare. Jag har bara sett lite grann av hotellet tidigare. Jag såg ju allihop nu. De är ju väldigt märkliga filmer, alltså. Det var ju roligt att se dem. Och jag fattar liksom inte riktigt hur fan det var ju... Alltså, för det första är det ju... Det är ju så mycket i filmen som inte går att säga med ord. Så det är ju väldigt... Alltså, tänk att jag har skrivit... Jag måste ha skrivit ett manus till, va? Men det är ju så mycket som är... ordlöst.
Plus att det måste vara svårt med... Jag tänker på hotellet just... För jag håller på att dramatisera en bok av mig. Och då skickade jag treatment till Rickard Günther. Och det är ganska långa scener på ett psyke och ett med behandlingshem. Så då är det så här gruppsamtal.
Ja, just det.
Och då säger Rickard så här, det är skitsvårt att regissera. Det kommer ännu svårare för dig att skriva.
Nej, men jag ville ju att det skulle kännas som att det var liksom improviserat hela historien. Det skulle finnas någon liksom rörelse som var organ, att inte skulle kännas skrivet. Men jag skrev faktiskt ett jättedetaljerat manus i detalj.
Ja, man fattar det på något sätt. Men man fattar
ju. Jo, jag gjorde det så att jag... För att den är liksom, den har ju en historia som förs framåt. Så jag kunde liksom inte släppa skådespelarna för mycket fritt. För att de ändå måste liksom bygga... Men så jag skrev ett manus och sen så hittade jag, så var jag jättenoga med vilka jag jobbar med. Så att de här skådespelarna där, vi hade en sån otroligt fin kontakt genom hela den processen. Och då kunde vi liksom, så det blev någon slags organisk process där vi till slut glömde vad som var skrivet och vad som sa. Så liksom de förstod berättelsen så mycket. Så då kunde man också börja lämna texten lite utifrån ramen att det ändå skulle liksom, bygget skulle funka. Det var en väldigt, väldigt fin arbetsprocess faktiskt. Det var sådär, det var sorgligt när den var över, den inspelningen. Det var så, de hade sån fin kontakt med varandra också.
Ja, men det förstår man väldigt, när man ser filmen.
För
det bygger mycket på det samspelet. Nästan som en grupp som improviserar i jazz.
Ja,
det är väldigt mycket, det handlar om timing och små nyanser. Sen tänker jag på den här Alicia Vikander, även i den första filmen. Det är ju väldigt sällan man låter en skådespelare vara tyst och titta. Och det händer liksom i närbild i kanske 30 sekunder någonstans.
Mm. Ja,
det händer ju många grejer. Va?
Precis.
Och det går ju definitivt inte att skriva ner. Va?
Nej, det är precis. Men där var med henne där i första filmen, då var det så att det fanns scener som berättade det hon kunde berätta med sitt ansikte som jag sen klippte bort. För jag kände så här, men det här kan jag... det kunde hon berätta med ansiktet. Och det var, där var det någonting som liksom hände under...
Men det fanns en text under det på något sätt.
Ja, den första långfilmen bygger ju på den här monologen som... Vi pratade om
den precis. Den första heter...
Till det som är vackert.
Till det som är vackert. Mm. Som Stig sa när han sa... Hon gör ju oss kultur med en dålig attum.
Fast hon gör ju det värsta brottet i slutet.
Alltså, för jag gick ut på krogen och berättade för en massa med kompisar. Och då var det en kvinna i det gänget. Hon bara, nej men då kan inte Stiga sett för att hon hämnas.
Ja men precis. Men det är också som jag tyckte var intressant. För han är ju, nej det är klart han är taskig mot henne. Han utnyttjar henne och hon är liksom, det är ju också en klassskildring av någon som liksom inte har någonting.
Hon vill låta hans
värld. Ja, hon är desperat.
Jag kunde känna igen mig både från hennes och hans.
Ja, vad roligt.
Och att man kanske också, alltså när man är äldre, man tar för givet sin egen värld. Att en sån där en yngre människa kanske
inte... Ja, men det är också det.
Ja, men att han inte
här... För att få en stalke på det. Alltså, det har ju hänt kanske 10 år. Det har både jag och Syrilo.
Ja, de flesta jag försökte döda mig. Stiger in en annan. Någon skulle hälla bensinans.
Ja, men alltså, det har ju blivit mer och mer vanligt att...
Fan, det har jag aldrig varit med
om. Då följer jag. Männen, man måste ringa insatspolisen.
Nej, men det som jag tyckte... Jag tror inte heller han förstår utsatt hon är. Det vet ju inte han. Så att han tror jag i lite naiv förut. Han tror att de är jämnbördiga. Liksom. Han tänker så här, vi får någonting utav det här. Så, sen är han ju... Jag tycker att han är ovarsam med henne. Eller jag tycker att han är liksom taskig och så. Men jag tycker att det är intressant just det där att i slutet så begår hon ändå den enda handling som juridiskt är... vi är alla överens om är olaglig. Liksom. För att han våldför sig aldrig på henne. Liksom. Hon vill ju det här. Sen behandlar han illa. Jag försvarar inte hans beteende så. Men däremot så tyckte jag att det var intressant att göra en sån vacker utsatt kvinna som i slutet begår en sån handling. För det är som att alla bara, ja! Så här. Aha, får man göra så? Men, att det, för mig är det liksom en twist som har liksom glidit förbi lite. Så jag är jätteglad att du har reagerat på det.
Ja, men innan den scenen, när han är faktiskt elak mot henne, då tycker jag han är mer... Jag lyssnade på... och på att tappa rösten. Men den här Petri-intervju, söndagsintervjun med Roy Andersson.
Ja, den har jag gjort.
Och han sa ju där... Den här var ju faktiskt före Lena Andersson. Men absolut. Debatten om kultur men kom efter Lena Andersson. Och Roy sa där i intervjun att liksom... nej men jag visste inte att hon skulle bli svårad. Jag trodde det inte så allvarligt. Det var ju tråkigt om hon blev det. Ungefär. Och så är han lite innan.
Jag tror det också. Precis. Att han inte...
Fattar.
Nej, men sen tycker jag ju att det... Jag vet inte, jag tycker alltid... Om man hittar på en karaktär så tycker jag att det är intressantare för mig att försvara den karaktären. Ja. Även om den i omvärldens ögon framstår som...
Ja, man måste
som...
ju gilla personen.
Att man är intresserad av den.
Att personen bra repliker, va?
Ja.
Det går ju liksom inte att tycka illa om någon. Det är väldigt sällan man ser en pjäs där man inser att den som har skrivit pjäsen tycker illa om någon. Jag såg en sån pjäs i Göteborg. Det var för att jag skulle göra en film i Göteborg. De ville absolut att jag skulle ha skådespelare från Göteborg. Det här var 1990-91. Och då så tittade jag, du vet, på alla Göteborgs teater. Och så gick det någon pjäs som handlade om något par och så här. Och det var någon dramatiker som bara var uppsatt i Göteborg. Någon sån här vänstersnubbe. Och han tyckte verkligen illa om det här överklassmannen. Va? Som gjorde... Vad fan gjorde han? Han producerade insomnings... band, va? Alltså han är idiotiskt jobb. Och han så var det då en arbetare, en riktig arbetare som han kände, som skulle på något sätt förföra hans fru. Och han kände att han som har skrivit den här pjäsen, han tycker väldigt illa om den här personen. Och det är hemskt då för stackars skådisen som ska säga replikerna. Det är verkligen inte humanistiskt.
Nej, men det finns ju ett bra exempel på det, och det är ju faktiskt din pjäs VD, alltså Ashugo Järgårds roll där, som är ju en fullkomligt vidrig människa på alla sätt och vis. Alltså, så, men som man älskar att titta på. Så att man älskar ju honom samtidigt som man förfasas över honom, och då har man ju skapat en karaktär som man liksom på något sätt kan... Jag vet inte, sympati är ett jävla luddigt ord. Liksom. Man brukar prata om intresse. Ja. Liksom,
ja, men att det är det det handlar om. Det är så bra rollsatt också. Ja,
men sen har jag ju själv aldrig fattat... Jag har alltid blivit förvånad med människor och sagt att de säger nyår är en sån hemsk roman. Så det tycker jag ju aldrig själv när jag skrev den. Och jag förstår liksom inte riktigt vad de menar. För att för mig så är det som händer, det är liksom inte på riktigt. Alltså det är ju fantasi.
Mm.
Och då spelar det liksom ingen roll.
Mm.
Alltså det gör ju då att... För det första vet jag ju aldrig riktigt vad det är som ska hända. Jag ger mig in i någonting när jag skriver. Och när det då händer så blir jag förskräckt och tycker att det är konstigt och väldigt upprörande. Va? Men jag måste ju ändå skriva det. För annars blir det ju ingenting.
Men det måste ju ni också göra. Man splittar ju ändå upp sig i personligheten. Mm. Jag vet att det har gjorts någon undersökning. Jag tror Strindberg kunde splitta upp sig i 20 olika personer som hans eget jag. Medan Shakespeare och Dostojevskij tror jag kanske 100 personer.
Nej, men det där är nog inte riktigt sant. För att alltså, hur du splittar upp dig konkret när du skriver dramatik och filmmanus, så är det väldigt sällan som någon lyckas skriva dialog för mer än tre. Tre är redan det jävligt svårt. För du ska vara i tre personer samtidigt. Interagera med dem. Och, alltså, man tar Norén, en av de första som verkligen försöker sig på 5, 6, 7. Och före det, för att om du tittar på Shakespeare eller Strindberg eller Ibsen, så offrar de personer runt omkring de här personerna som är. Så de verkligen slaktar ner pjäsen. Titta på vilka är det som interagerar med den. Så det är mycket, mycket sällan som är mer än tre. Nästan aldrig.
Mm. Jag försökte det i hotell faktiskt. Alltså just det där att dela upp mig själv och tänka att jag var alla. Liksom inifrån.
Men det är jävligt svårt.
Det är svårt, men det är roligt när det går. För då blir det ju som att man har en kör i huvudet. Fattar du ju jättefort och bara, nu går du upp i högstämma och du går... Så
det kallas det inte det fint utrönt också i litteraturhistorien? Kör, alltså den antiken.
Jag vet inte riktigt. Men det är ju en enorm kick, det är en enorm kick att vara med om
det. Ja, och det är inte alltid det går.
Första gången jag var med om det var 92. När jag skrev Klass mot klass. Då lyckades jag få fyra personer att prata med honom på den. Och det var en sån jävla kick. Och sen året efter så lyckades jag under ett rån vara uppe i 7 personer samtidigt. Men det var ju därför att det var så jävla spännande.
Mm.
Men då var jag 7 människor samtidigt. Det är ju som sexuell upplevelse.
Fast där är du antingen rädd eller förövare.
Nej, men du liksom, det splittras. Det är som en sekund i.
Mm. Och att bli på ett sätt också samma på något sätt. Jag tycker också att det är en väldigt vacker upplevelse. För det blir... De här karaktärerna då, även om de är flera så blir de ju också ett på något sätt. Det är ju ett universum då, man lyckas liksom komma åt. Det är väldigt behagligt.
Men det är ju, för det är i din euforia också, det är ju så här hotellmiljö. Är det något som lockar med det? För det är ju något så här eget land, hotell på något sätt.
Ja, jag tyckte det var intressant att liksom placera dem på en isolerad plats. Och så var jag intresserad av liksom naturens betydelse där. Alltså att jag ville... Det är en plats som folk då åker till för att dö. Det är någon slags liksom fiktiv plats där folk begår assisterat självmord. Men där jag ville ha liksom naturen som den växande kraften. Att människan söker liksom sin egen undergång. Men naturen gör vad som helst för att överleva. Den är ju så brutal och... Men också vacker i det tycker jag. Alltså liksom... Så där skulle liksom naturen runt omkring vara liksom inramningen kan man säga. Ja, jag tyckte också att det var intressant att ta ett så mörkt, jag vet inte vad som är mörkt just nu, men alltså så tungt ämne och göra det vackert. Alltså försöka göra det liksom en behaglig miljö. Och det är ju också någonting som jag tror har provocerat med den filmen, att liksom att man tar ett så komplicerat ämne. Alltså det är ju ett otroligt moraliskt komplicerat ämne liksom. Och så gör man det så här. Rob Hardy som fotograf där, han var också så expert på att göra jättevackra bilder. Och det var motljus, det var så otroligt vackert. Och skådespelaren jättevacker och så här. Jag vet att
jag liksom... Emma Green, jag intervjuade henne, kommer jag på. Men då, hon var så vacker så jag tänkte, jag tar inte henne på allvar riktigt. Nej, liksom. Så såg jag, fan shit, hon är ju riktig skådespelare. Så jag tänkte bara då,
hon är
så här bondbrun, jag går dit och sitter av tid.
Där tror jag också hon har nog fått lida på grund, det har nog inte varit lätt att vara backa för henne, för hon är en helt annan inuti. Alltså hon är en riktigt jag ska inte ställa ut henne, men hon har såna djup inom sig. Hon är en av de tyngsta med, och sen iklädda den här perfekta kvinnan liksom, hon, det, ja. Jag tror att det har inte.
Och där måste jag fråga hon den äldre kvinnan.
Charlotte Rampling.
Nämnde hon, för Olle Ljungström var en av mina bästa kompisar. De hade en kärlekshistoria. När han var från modell i London på 80-talet. Nämnde hon Olle? Ja, nu har jag kvällspressen. Ja, men Olle var som min Stiger som min dåliga far. Och Olle var som min dåliga bror. Så vi satt jämt och pratade tjejer. Så, så jag kan mycket om hans kärleksliv.
Ja, men alltså, gud, lyckas honom. Alltså, vilken grej. Alltså, jaha. Details, I want details.
Vi kan ta det sen.
Ja, men nej, men alltså, hon är ju också hon är en av de absolut mest fantastiska människor jag träffat faktiskt, för hon är så vidöppen människa fortfarande. Alltså, och sen så gammal, men också jag menar, hon har ju också varit en av världens vackraste kvinnor, så hon är någon slags liksom, hon har levt så många liv. Hon har liksom gjort allt. Hon har liksom så hon har inte något hävdelsebehov kvar alls, utan hon är liksom otrolig. Hon gör ju bara saker också som hon är intresserad av. Hon är liksom helt ointresserad av en karriär. Hon blir jätteprovocerad så fort någon kommer och pratar om liksom en karriär, utan hon vill ju liksom, man ska till kärnan hela tiden. Det är det enda som är intressant. Nej, men alltså hon jag vet inte vad jag kan prata om henne hur länge som helst, men hon är också inspirerande för att hon är så fri. Hon är så hon är så öppen.
Ja, men det är klart att människor som har en sån karriär, sån stora skådespelare, varför ska de göra grejer för sig? Det är klart att de är, och de måste ju vara fantastiska att arbeta med. De är på något sätt beredda att göra allt, men de gör inte det för vad som helst. Va?
Mm.
Och just att de väljer då att göra det här, det innebär ju att du redan från början har ett väldigt bra instrument att spela på.
Jag tror att vi fick bra kontakt. Hon byggde det ju så på. Jag fick ju åka och träffa henne några gånger där i London. Och så här, hon liksom, men hon var ju en väldigt naturlig människa. Alltså, det var inte några konstigheter på något sätt. Utan
jag vet, jag träffade ju många på Dramaten och sen efter det också. Jag minns jag var i New York i Connecticut. Och då träffade jag Max von Sydow. Han var ju på Dramaten samtidigt som jag. Och när vi då skulle skiljas på flygplatsen. Han skulle till Köpenhamn och jag skulle till Stockholm, så kom en märkvärdinna fram till mig och sa, det har blivit fel med din biljett. Var med en förstklassbiljett. Jag skulle till Stockholm. Och det var ju bara för att jag kände honom. Och han var ju han var ju absolut, det fanns ingenting divigt hos honom.
Alltså
annars var det ju så att de som var stora skådespelare på gott och ont levde liksom som ett parallellt liv på 80-talet på Dramaten. De åt ju inte i matsalen. Alltså Max von Sydow var den enda av de här riktigt stora skådespelarna som åt i matsalen. De andra åt ju i sina loger.
Ja, men är det olika? Jag hängde en del med, jag lärde känna Matt Dillon när jag bodde i New York och var kvar där, för att jag lärde känna David Lynch, manus skrivare som var kompis med Matt och så jag var ute en hel del med honom, men han var nästan tvärtom, att han bara ville hänga i sumpbarer med de vanliga.
Jo, alltså, de här var ju äldre, va? De här var ju då 60-årsåldern. Jag pratar inte om de yngre, va? Utan de äldre. Men det var ju också, alltså de var ju väldigt bra att göra med, va? För de var ju också på något sätt fria i sin roll, va? Men samtidigt så blev de ju ovanför på ett sätt som jag tror inte att några skådespelare överhuvudtaget kan göra idag.
Ja, för det finns ju någon, man kan ju glida över på ett bra sätt, så kan man nog glida över på ett tråkigt sätt också, tycker jag. Att vissa av, när det liksom blir för stort glapp mot liksom det vanliga livet, så kan det också bli någon slags, liksom, jag vet inte, att det blir någon slags, de är omgivna, det kanske är annorlunda idag också, de är omgivna av en sån liksom industri på något sätt. Om man tar Charlotte Rampling, hon vill ju inte ha någon industri runt sig. Hon åkte ju tåg själv och liksom, och så här, hon hade en kompis som var hennes närmsta som hon liksom, som hon hängde med, som skött hjälpte henne med biljetter och sånt där liksom. Men annars finns det ju så många, det är så många andra människor som sugs till det här kändisskapet, för det genererar så jävla mycket pengar idag. Jag vet inte om liksom, hur det har varit förr riktigt, men ibland så kan jag tro att det kan vara så, helt plötsligt är man omgiven av massa ja-sägare, liksom, alla bara säger ja och så tappar man liksom perspektivet.
Jag vet att Johan Arbeus, han sa då till mig att, att innan han gjorde då vd, då började folk hälsa på honom. Men före det så hälsade de inte ens på honom. Han hade jobbat här i 9 år och sa inte hej honom, det är så. Och det var ju därför att de, ja, det var på något sätt, de hade ju också olika julfester, va? En julfest för den absoluta eliten, en julfest för de andra, va?
På Dramaten?
Ja.
Nej,
men det är just kulturen.
Nej, det var inte, var inte alls konstigt.
Nej, det var inte det. Nej.
Det låter kanske otrevligt, men det var inte det. Och när du kommer in då som regissör, var det tvärtom så att du hade ett fantastiskt stöd av teatern, som jag undrar om många regissörer skulle få idag på en sån institution. Det var liksom också, alltså allting som jag då, om det var någonting som inte riktigt funkade, säg att det var en inspicient som inte lyckades fixa ett ljud till mig, då löstes det liksom utan att jag gjorde någonting.
Ja, men det där är ju intressant tycker jag i vår tid, alltså det här med hierarkier och vem som har auktoritet och vinsten och förlusten i det.
Hierarkierna,
alltså
det var finns självklara då, vilken var en fördel?
Men det här tänker jag jätteofta på, precis, alltså, och jag börjar luta mot att det liksom är så här, fan, att det alltid är fler sidor av saker, för på något sätt, det är en fördel, samhället behöver kanske vissa hierarkier för att kunna liksom, och det måste finnas auktoriteter, det måste finnas också inom konsten, för att som en regissör måste ju kunna säga
va,
det måste finnas någon slags underkastelse för att liksom arbetet ska funka på något sätt. Och sen så finns det ju alltid så jag tror liksom inte på en så här helt plan beslutsordning när det kommer till konsten. Samtidigt så finns det ju någonting i de här hierarkierna som är liksom, som inte alltid är bra,
ja,
liksom. Som kan utnyttjas och som på något sätt kanske behöver granskas och så. Alltså, jag tycker det där får man nästan se från fall till fall nästan liksom, på något sätt. Ja, men den innehåller ju den frågan. På ett sätt är det så här, om han gör fantastisk musik till så många människor som ger dem glädje, har han då rätt att bete sig hur som helst i det privata? För att han, det skulle jag säga, för att glädjen han skapar är större än det lilla livet han... Mm. Vad är det man brukar säga? Man måste krossa några ägg om det ska bli någon... Alltså så här, på något sätt att liksom... Och det är egentligen en fråga, faktiskt, det är inga lätta svar.
Det var Lenin som...
Det var Lenin.
Ja, och MeToo.
Och MeToo. Jo, det är sant. Precis. Nej, men det är... Jag vet inte. Jag ändrar mig där från dag till dag nästan. Så jag vill nästan att det liksom var... Alltså,
Ja, men det finns ju en form av verkligt hyckleri just framförallt när det handlar om filminspelning. För det finns ju inget arbete som samtidigt är så auktoritärt som filmregissör. Du tar ju fler beslut i minuten som filmregissör än som teaterregissör.
Varje tagning kostar pengar.
Och det gör ju att det fungerar absolut inte med någon sorts demokrati. Och det
vill inte folk ha heller, ska jag tillägga, för då kan inte folk göra sitt jobb.
Men
utan
å andra sidan,
är
det så här att det finns inget annat arbete där som liknar så mycket det kommunistiska samhället som är filmen. Jag kommer att tänka på det när jag hade en inspelning. Och vi kämpade mellan, vi hade ett problem, vi skulle få ner en snubbe under en is. Trycka ner honom under isen. Och det var en lång tagning på kanske 6 minuter, 5 minuter. Och jag var inte nöjd med 3 första gångerna. Vi kunde bara göra en tagning per dag. Och den sista dagen så började snö komma. Men jag var tvungen att hålla bortfötsan genom att liksom vifta med.
Alltså det var en människa som skulle ner under.
Ja, precis, under isen. Och det var ju katastrof om snön började verkligen falla. Så jag var tvungen att kämpa emot snön. Samtidigt som jag var tvungen att mörka ner isen för att men det syntes de här plumsarna man har gjort tidigare.
Ja, just det.
Så jag tror att liksom dölja det genom att på kanterna göra det grått då. Och det tar ju tid för saltet. Vi saltar isen. Det tar ju tid för saltet att tränga igenom. Så vi kämpade mellan ljuset som föll, snön som var på väg ner och isen som skulle då, det var tvärtom att den skulle då. Så vi hade till slut bara 6 minuter på oss att göra den här tagningen. Och då satt den på en gång. Men alla som då arbetade visste att gör jag ett fel, då har allting förlorat. Då måste vi göra om allt jobb.
Jag vet. Men det där, det är också... Precis, det är både hierarkiskt, men det är också den ultimata beviset på att människan kan samarbeta. Ja, alltså det är också en väldigt vacker upplevelse. Ja. För att på ett sätt så blir det ju... En lyckad filminspelning är ju också oerhört organisk. Och liksom, tycker jag, glädjefylld i just det att vi tillsammans... Ja. Det är det du menar med kommunistiskt. Ja, för att det liksom alla behövs och ingen kan vara ut. Alltså det finns massa klyschor kring det här, men jag tycker de är sanna faktiskt. Alltså det här med liksom att... Att man gör någonting, att man är så beroende av andra människor. Liksom, men
du så här, jag har bara sett många regissörer i action. Men de har varit väldigt hårda oftast. Mm. Är du så också?
Alltså jag vet inte riktigt.
Jag kan tänka mig Stig har varit det också.
Nej, men man måste vara tydlig. Man kan inte
ja, man måste vara tydlig för att det är också taskigt att inte vara tydlig. Ja. För att det är människor runt en som liksom jobbar så hårt. Mm. Och är man inte tydlig så sätter man dem i skiten, för då måste de göra om och det funkar inte och så här. Så att tydlig tycker jag är liksom också ett sätt att visa respekt faktiskt från sina medarbetare, ja, så att alla kan göra sitt bästa så bra. Det är liksom min uppgift, tänker jag, att just vara tydlig så att de kan göra sitt jobb liksom på något sätt. Men hur jag är när jag är tydlig, det vet jag inte riktigt. Jag såg en kortfilm, jag gjorde en kortfilm en gång, jag hade tänkt med några ungdomar, så tänkte jag, gud, men jag är ju så snäll och tänkte att jag var snäll och så. Så var det, när jag skulle klippa den här kortfilmen, så såg jag, hade de filmat mig lite in action. Alltså bara för Karlman hade rullat liksom. Och då står jag liksom i den där sängen och bara, jag måste ju skrika. 15 år, du kan inte bara göra så, du måste ju resa. Och jag bara, what? Jag hade ingen aning, inget minne av jag gjort det liksom. Så, att jag vet inte riktigt. Det... Men jag tycker oftast väldigt mycket om människor jag jobbar med. Så jag tycker om att skapa... Jag är helt ointresserad av att förtrycka någon. Utan jag älskar ju det här samarbetet. Mm. Den här glädjen att
ja, man kan att också säga att din gäst på teater...
Fast
kan,
du är ju lite sadist.
Nej, men...
Är du det? Är du sadist?
Nej, absolut. Men du måste ju... Men alltså, när det är film så, är det ju inte, så behöver det inte vara så här som du egentligen måste vara på teater. Därför att... På teater kan det ju hända att skådespelare inte vill gå in i rollen. Eller att det finns ett motstånd mot att gå in i rollen. Så på film så kan du då helt enkelt hota dem att sparka dem. Och då brukar de göra som du säger.
Ja, det är lite mer effektivt på något sätt. Det finns inte och tid för...
Kan du ha inte, i film som man ser avskedar du på efter en dag eller något sånt där, va? Det kan du göra. Det är ju väldigt... På SS är det en fördel, för då blir alla andra väldigt rädda och vet att du kan göra det. Va? Förstår du? Mm. Och du har ju då rätten att...
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jag säger till skådespelare, det här funkar inte. Om inte du är bättre nästa dag, så sparkar det. Det är väldigt effektivt. Men på teater, när du börjar, vi säger att du har haft kollationering och det går någon dag, någon vecka, så märker du så precis att det här kommer inte att funka. Då måste vara mycket, mycket hårdare. Alltså då måste du kunna använda dig av närmaste form av övervåld, va? För att få dem att ändra sig.
Alltså,
det är väldigt svårt att...
Ja, jag förstår vad du menar. Alltså, jag försöker ju alltid vara jättenoga innan. Alltså att man är, alltså att jag kastar liksom i all oändlighet till exempel, så jag träffar dem
och umgås med.
Ja, jag är med och kastar. Alltså så fort det börjar bli intressant liksom, så är jag med, och då kastar jag flera omgångar och liksom mycket så att jag känner att nästan att jag, helst så vill jag också liksom faktiskt tycka om den här människan som människa också liksom, och att så att man har skapat det där bandet innan man bestämmer sig.
På film är det så att där kastar du kanske inte små roller. Om du har en stor film så gör du små roller på en dag. Va? Det kan du inte kasta. Men, och där är det ju också så att blir det problem så måste du verkligen jobba som fan. om du har en skådis en dag som inte är bra, va, som inte passar. Mm. Det går ju att fixa det, va, men det är ju svårt som fan.
Ja, det är svårt som fan. Alltså, jag har aldrig varit med om... Ja, nej, jag fattar vad du menar. Men det är väl också det där... nej, men det är egentligen bara olika. Precis, hur kommer man runt det här problemet som du pratar om? Ett sätt är ju att försöka förebygga det innan. För på sätt så är det ju, precis som du säger, då är det ju så här, funkar det i kameran eller funkar det inte i kameran? Det är ju ändå liksom ansvaret också, tycker jag, för att man sätter sprätt på pengar som inte heller är mina. Så det är liksom
hela produktionens ansvar.
Ja, eller liksom att... Eller jag måste ju ta ett ansvar, eller mitt ansvar... Ja. Sen kan man ju alltid ha liksom fel eller du vet så här, eller det, ja, men man måste ju lita på den här intuitionen. Det är ju det enda man har liksom.
Nej, men jag kommer att tänka på en sak. Vi snackade innan vi började här, att vi skulle göra en serie för Netflix. Så jag tänker om det här med att hur olika det är. Du berättade att det var olika perspektiv i tid. Berätta vidare.
Ja, där har vi det, och också det som jag innan du svarade på Stigs, som jag också, för här har du gjort dina egna manus.
Ja, men det är mitt manus.
Ja, det är ditt manus på Netflix också.
Ja, jag hade liksom
idéer. Och det känns befriande att du kommer från, det känns som jag sa till Stig igår, att det känns som, man märker att du är från teatervärlden på Euphoria och Hotellet, att det är mer, man slipper den Hollywood-dramaturgin.
Ja, vi håller ju på, ja precis, det är frågan, jag håller ju på nu och vi, det är ju 8 avsnitt, alltså det är min idé. Och sen har jag skrivit en skiss, ett synopsis ganska på 8 avsnitt. Och sen har jag ju liksom funderat på vem ska vilja göra det här. Så det var jag liksom, och sen hittade jag producenter som ville jobba med den här idén. Och så gick vi liksom runt med den och så presenterade den för Netflix. Och så sa de, okej, vi gör det. Men sen, så nu sen har du ju andra författare som är stort där. Det är väl att andra författare... liksom har hoppat på vägen och skriver ut avsnitt och så läser jag dem och så pratar vi, för vi jobbar så fort parallellt. Vi hinner inte så, men då är jag någon slags skapare då, som heter nu för tiden, och så ska jag ju regissera allihopa och så flyttar jag runt och, men de kommer ju också med input på vägen. Det är väldigt speciellt och ganska roligt.
Men genom en tv-serie, dramaturgin är annorlunda mot de här filmerna du har gjort också, som är med pjäser.
Precis.
Jag vill nämna just det, att det blir så olika i tid. Vad man tänker på ett naturligt sätt när man gör en film, att det här typ är alltså 1,40 och sånt där.
Exakt.
Och det är samma sak som du tänker, det är romanen vissa antal sidor. Men jag vet, första gången jag såg, jag har ju sett serier tidigare. Jag är väldigt förtjust i den här Prime Suspect med Helen Mirren. Kommer ju då tidigt 90-tal, 92-talet. Och det är ju då, det är väldigt underligt, för det är ju som jättelånga långfilmer på 5-6 timmar först. Och som har gjort 1,92, 1,93, 1,94 och så vidare. Men jag såg den här serien Spung. Det gick ju först i ett år. Spung 1 heter det. Och jag tyckte det var, jag såg 10-15 minuter. Jag tyckte det var väldigt dåligt. Va? Och så gick det ett år. Så såg jag på tv. När jag tittade på tv så är det bara att jag råkar stå på tv. Och tänkte, vad fan är det här för någonting? Ja, det här blir ganska bra. Och så tittade jag på det. Så såg jag, utan att tänka på det, jag såg ett avsnitt då och då. Jag såg kanske 4 avsnitt. Och då tänkte jag, fan, jag vill se det. Så jag ringde tv då på dem att de skulle skicka mig. Ja. Alltså, hela jävla serien. Och då tittade jag på den 2 gånger. Det var, det var 16 avsnitt gånger 13 minuter. 8 timmar. Så jag tittade på den i 16 timmar. Va? Och sen skrev jag en text. Som de inte publicerade i Expressen. Och som de tappade bort sen. Det är därför jag försökte då beskriva vad det var som hände när jag såg en serie... i sin helhet på en gång. Du vet, på den tiden, man tittar ju inte då på Mad Men och sånt där, va? Alltså, du vet, avsnitt eller avsnitt.
Nej.
Utan det här var ju då någonting som bara jag gjorde, va? Jag hade ju möjlighet att se alltihop, va? Och då beskrev jag det som att det skulle bli som ett nytt medium. Att man tänkte på ett annat sätt. Man hade 8 timmar till sitt förfogande, va? 8 gånger, eller 16 gånger 30 minuter. Man kan koncentrera sig på en person i ett avsnitt. Man kan liksom åka som en spindel i ett spindelnät på olika ställen. Va? Och det är ett helt annat sätt att tänka som jag tycker var väldigt fascinerande. Det var sommaren 2003, tror jag.
Ja, men du, precis. Alltså man baggas ju in en historia på ett annat sätt. Och man kan också utveckla vissa karaktärer. Och liksom, nu har jag liksom gjort hjärnan större. För det är precis som du säger, att jag har haft... både pjäser och filmer, eller jag har bara skrivit enaktare och de har ju varit runt 90 minuter.
Regisserade du dem också?
Några. Och sen också filmerna runt 90. Man har liksom det formatet i huvudet. Mm. Så att det är väl det som har varit det där. Att liksom dela upp det. Dela upp hjärnan i större material. Mm. Men jag får se. Jag vet inte. Det kanske är en annan serie jag gör.
Eller så har du det? Du har bara gjort manuset.
Jo, vi håller på med manuset. Jo, vi har. Absolut. De är inte klara liksom. Men vi håller på med det.
Alltså, vad handlar det om? Kan du berätta? För
den handlar om en... Det handlar om en gift tvåbarnsmamma som jobbar som konsult som... börja ge utmaningar med en IT-tekniker på ett bokförlag. Den utspelar sig i bokbranschen faktiskt, på ett bokförlag. Och de börjar ge varandra såna här utmaningar att göra vissa saker. Han är mycket yngre än henne, och så de inleder en slags experimentell kärlekshistoria. Alltså genom säga att de ger varandra utmaningar. Du måste göra det här, och så måste de göra det. Och då, när man utfört det, så kan man säga att du måste göra det där och så. Okay. Men det är ganska mycket humor faktiskt. Det är komedi. Det är roligt. Så det är lite mer åt
hotell. Men där på dina filmer, filmer, du känner, alltså den som jag nämnde det med om just dig när vi hade Isabella Eklöf här. Du Lisa då jobbar lite som Ruben Östlund med maktspel. Men jag sa det, det är inte så klädsamt för dig om man ser. Jag tycker att du är intressantare än honom. Det är för mycket smartness på honom. Det finns mer hjärta i din. Jag gillar honom, jag gillar honom
inte. Jag tycker det är inte intressant.
Jag tycker för mycket smartness och för lite hjärta.
Det är ett exempel. Men det är ju liksom, i hans fall så är det väldigt kliniskt. Det kan jag känna. Det är en form av blandning mellan sociologi och konst.
Alltså det blir precis, men det där det finns väl ingenting som jag kan känna ibland att jag försöker ha liksom alla perspektiv samtidigt, och det kan ju också göra att det liksom kan att det kanske blir att det är lätt att missförstå också på något sätt. Alltså det finns ju Rubens filmer, extremt tydliga filmer liksom, och det är en styrka i det tycker jag. Jag tycker att han är jättebra. Men om jag pratar med mig själv så jag försöker just också vara emotionell i det där, och då blir det ju mera, det är en smaksak egentligen, men det blir ju just två olika perspektiv. Som man kan tycka lite olika.
Nej, men
jag
tänker också när man arbetar, jag tycker ju då att de senaste 10-15 åren så har jag arbetat väldigt mycket just i grupp med olika, alltså filmmanus och även det här med tråkar, och då jobbar man ju flera stycken samtidigt. Jag tycker att det har varit...
Jag somnar när jag somnar med tråkar.
Ja, du är så taskig, vad ska du somna då?
Tareks, just det, den har inte jag sett faktiskt.
Jo, men den blev riktigt bra. Det är en bra story. Det var en kille som heter Fredrik Edin som hade kommit på story. Och då satt vi tre stycken, för de hade kört fast. Och jag ville ju inte veta vad ska hända, utan jag arbetade. Vi åkte till Madrid, jag gillade ett lyxhotell där som heter Reina Victoria, som är nedlagt nu.
Hemingway bor på ett som heter Suecia.
Ja, han bodde nog där också på Reina Victoria. I alla fall så då satt vi då från morgonen, vi satt hela dagarna, alltså på kvällen gick vi ut. Och tre stycken, och jag skrev de normala scenerna, Tareq skrev scenerna om det var någon journalist eller någon politiker som snackade. Och Fredrik fick hoppa in om det var action. Jag kan inte skilja på höger och vänster när det går så här fort. Nu tappar jag bort dem, Fredrik. Men det var väldigt roligt att sitta så koncentrerat, tre personer. Och arbeta med samma grej.
Jag tar inte gammal kungsankille, så jag vet inte sen när jag lagt om honom. Alltså, det var just den filmen jag tyckte var svag. Men hans den här hotell, nya, är ju skitbra. Den här arabiska han har gjort.
Ja, just det. Nej, jag har faktiskt inte sett den. Men jag hörde det sen. Alltså, jag har inte sett den.
Den är helt skitbra. Den verkar skitbra.
Nej, men det är ju någonting som händer med det där. Om det är ett lyckat grupparbete... Så för man alltså det är lite läskigt också, för man påverkar ju varandra. Mm. Alltså det känns som så här, gud, man skulle också kunna, sitter man med fel människor så kan man liksom hamna helt
åt helvete på något sätt. Man måste ju välja,
så man måste ju måste man vara väldigt noga, tror jag. Liksom. Men väljer man rätt där så finns det ju någonting i att man är inte så ensam. Kan ju vara väldigt, väldigt ensamt. Att det är liksom, man kan dela den där världen, och man kan liksom, fan, idag är en skitdålig dag, men då kanske någon annan har en bättre dag. Liksom. Mm. Alltså det finns någon slags... Det blir liksom en vänskap i det är ju...
Men du sa det på Netflix, det blir ditt manus. Skulle du kunna tänka dig att tolka andras manus? Eller, för det känns som det är två olika
regissörsstilar.
Vissa som lyckas vara med sådana och så här, typ, gör sina egna, andra tolkar andras. Liksom.
Jag tror
Thomas Alfredsson till exempel.
Ja, precis. Ja. Som också gör det väldigt bra. Liksom. Ja. Så att jag menar, men jag lägger ingen värdering i det i ett större perspektiv. Men för mig så tycker jag att dels så är det också, om jag läser en bra litteratur, då tycker jag att det ska kännas som ett övergrepp att försöka göra, liksom, ta mig an det och göra om det. Förstår du vad jag menar? För då är det en perfekt i sig. Liksom. Alltså, då är det redan, då finns ju det i världen. Mm. Det är liksom redan skapat på något sätt. Och alla varianter av den här skapelsen kan ju bara bli sämre. Så det finns ju någon slags, så det handlar också om någon slags respekt för ett verk. Men sen är det väl också för mig personligen att jag känner att jag går igång på det där så här, det här är aldrig gjort. Alltså liksom att det är så här, alltså kasta sig ut i någon slags intet och skapa från ingenting. Att det tycker jag är liksom, som en författare, är också, alltså det, alltså liksom att man, att det finns en kick i det som jag tycker är roligt och väldigt spännande.
Men du, Stig, har du dramatiserat andra böcker?
Eller jag har inte, jo det har jag ju då.
Kände du att du gick någon över?
Nej, utan jag har ju då dramatiserat döda författare som jag ändå gillar då, som Stig Dagman och Hjalmar Söderberg.
Mm.
Och det är ju, har ju förutsättningen varit då att jag har känt att de skulle tycka att det jag gjorde var bra, va? Alltså de personliga. Och det har du, jag har ju då vägats att jag har skrivit av det de har skrivit. Det verkar ju konstigt, men om du skriver flera dagar och bara skriver av, deras text kommer in i deras språk också. För du måste ju ibland göra nya scener som inte finns.
Mm.
Eftersom du ska göra en pjäs av det.
Mm.
Men det är ju en form av solidaritets tanke i det där, att göra något som någon annan har skrivit en gång. Man måste vara ganska säker på att man kan det också. Det är ju svårt att vara. Men sen när du då arbetar för andra, jag har ju då skrivit manus som är tänkt att andra ska regissera det. Och då har jag då skrivit det när de har suttit bredvid mig. Och så har de fått reagera. Det är ju väldigt sällan som de har skrivit någonting själva. Utan de har haft idén. Det har varit då antingen Bengt Johansson som gjorde flera av mina filmer, Svinet, Gröt på ögon och de här filmerna på 90-talet. Jesus lever, lite skit på händerna. Eller Christian Peter då. Vi har ju skrivit flera manus som inte, alla har inte blivit film, men Sommaren blev film. Och då är det ju med tanke då på den andra personens temperament. Alltså inte mitt eget. Alltså jag skriver ju inte ut några bilder eller sånt där, va? För det måste ju de hitta på. Alltså när jag skriver manus till mig själv och jag vet att jag ska regissera, då skriver jag väldigt tydligt. När jag skriver Kaninman så skriver jag ut shooting script på en gång. Utan att ha story egentligen klar. Men det var ju en stor fördel. Jag vet att det är en stor fördel att avbesluta vissa grejer. Du kan ju ändra det, va, när du är på plats. Ja. Men att redan ha en bild av det innan du skriver det. För det är på något sätt att när du får urpremiären i ditt huvud så är det någon fördel i det där. För då är du väldigt fri och kan göra vad du vill. Om du sen återskapar det, va, då blir det oftast bra. Och det gör också att du behöver inte klippa tillbaka till samma bild. Du kan hela tiden, du vet ungefär hur du ska ställa kameran för den.
Ja, precis.
Och det blir ju också på något sätt i din fördel att inte göra så. Alltså att bara klippa tillbaka i väldigt extrema fall när du har två närbilder på varandra. Då kan du göra det. Men alltså, jag gör det bara vid två tillfällen i den här filmen.
Men det finns ju också något om det finns en förlaga, och även om du älskar den här förlagan, vilket jag tänker är utgångspunkten för hur jag skulle komma liksom på idén, så känns det ju också som att då är det ju också, då har du ju liksom en pliktskyldighet gentemot den också, liksom. Så det känns det som att du kan inte ändra den historien, så att det kan finnas en, det tycker jag ofta man ser med saker som har blivit. Nu ska ju du rakt in i den här processen, så det känns det så deppigt att säga, men då är det ju också. Men ibland så känner jag att det finns, att det uppstått en konflikt mellan liksom förlagen som är verket och vad som är bäst för filmen och filmatiseringen.
I min fall är det mitt eget verk. Liksom,
det är väldigt bra. Det är
bara
bra.
Bryta ner.
För då kan ju du också vara respektlös bäst. Då kan du också så här, men ibland, jag vet inte, jag såg den här filmatiseringen, det kanske är ett så här extrem hemskt exempel, men på elementära partiklarna, Schellenbecks, den filmen.
Jag beställde den på CD-om. Den ligger här i hallen.
Jag kommer ihåg när den kom. Jag man bara såhär, det här är liksom såhär, nej, den är katastrofal. Alltså boken är ju fantastisk.
Jag beställde någon
sån här
box liksom, med alla Olbecks-filmer.
Jaha,
från sig då. 150 spänn bara, kan vi göra reklam.
Ja, men det, han har ju gjort, ja, men precis, men alltså den, det är inte han som har regisserat. Det är ju den här, eller jag vet inte vem det är som har, vad regissören heter. Men de har ju försökt filmatisera. Alltså den är ju så otroligt litterär. Alltså den är ju liksom en det är liksom ett idé, det är så mycket idéer och litterär och det är krombukter och det är liksom så här, den är så språklig liksom. Och då försöker jag göra den liksom så här, göra om det här extremt liksom resonerande över liksom tänkta liksom berättelsen till bild.
Ja, men det är ju liksom
de har ingenting. Gjort, de, så som jag kommer ihåg det så var det bara, men gud, jag var så upprörd.
De har gjort Hamsuns svält, det är samma sak där. Och jag tror de har gjort Joyce och Odysseus också.
Det vem har gjort det?
Jag tror till och med de har gjort Brott och straff. Liksom.
Vem är det?
Men det har blivit bara fiaskon och allt. Men med svält Hamsun var det Per Oscarsson i huvudrollen. Den
det
tror
var,
jag
det
ganska
var länge sedan. Den såg jag ut från när jag var
men boken är också så personlig.
När jag var 15 år så var det, för jag har faktiskt inte sett om det. Det var faktiskt nästan 50 år sedan så.
Men jag, däremot den som lyckades, som du inte tror kan lyckas, det är ju Malcolm Lovers Under vulkanen, för den utspelas ju, det är ju 700 sidor om en dag i en alkis liv. Men John Huston gjorde, det var John Hustons sista film.
Och den nej, det var inte den sista film.
Näst sista. Ja, och nu börjar jag spärger.
Nej, men alltså det är väl, alltså den är, det är ju märkligt med John Huston, han gjorde, han är ju en väldigt bra regissör, men på slutet av sitt liv så gjorde han mästerverk och mästerverk och mästerverk. Mm. Han gjorde först Under vulkanen, så gjorde han Pritzis Heder som en sorts maffiakomedi.
Den är väl en 3+?
Ja, men den är bra. Mm. Den är väldigt underlig. Och sen efter det gjorde han The Dead, Minnen av lycka, efter Joyce sista novell.
Men jag hade hört att det var ju en Jussens son som slutförde Under vulkanen.
Nej, utan han var ju, när han gjorde Minnen av lycka, det var ju döende. Det finns en bakomfilm där han ligger i respirator och regisserar skådespelarna. Hon tittar upp så här och speglar eller någonting. Men alltså den där Under vulkanen, du ska se den där igen.
Mm. Ja, det ja, måste jag se.
Jag vet, jag hade köpt en flaska vin och skulle se den och dricka ett gott vin till den.
Men det skall.
Det gick inte att dricka vin till den. För den är så, det är sån extrem anti-alkoholpropaganda i den. Så att jag kunde inte dricka vin till den.
Men med ditt, det här med makt och sånt, alltså, jag spelade upp början på ditt sommarprat för Stig igår. Vi blev ju båda nästan tårar. har det med signal inte så. Alltså VD är ju om makt, den pjäsen också. Alltså har den sånt inflytande på det? Den verkar ha mycket inflytande, alltså,
den,
för lyssnaren.
Den fick
du berättade i ditt sommarprat.
Ja, absolut. Den fick ju mig att börja tänka att jag kunde skriva dramatik. Eller att jag blev intresserad av dramatik. Och jag var ju bara tolv. Men jag såg ju den hemma i soffan med mina föräldrar. Liksom, så här, och hade ingen relation till liksom, teater så alls. Mm. Utan liksom såg den och var så här...
Jag kom inte från ett kulturhem eller något sånt.
Ja, eller mina föräldrar har inte jobbat med kultur. Alltså min mamma jobbar på dagis och förskollärare. Mm. Och så, men hon gick ju på Konstfack innan hon blev förskollärare. Så att hon, alltså, jag tycker att båda mina föräldrar ändå har haft ett liksom, kulturellt intresse. Mm. Men även om de inte har liksom, varit... att det fanns... att det fanns, jag tyckte ju den jag, som 12, jag tyckte ju den handlade om mitt liv. Nej, men jag tyckte, för det jag tyckte den hade, lite svårt, det låter ju helt absurd, för jag menar, det var inte som att jag, nej, men jag levde ju inte en sån, alltså, jag hade ju mycket mer, inte att jag levde under såna sociala förhållanden liksom, inte alls, men jag tyckte att den handlade om, den berörde mig jättemycket, för att jag tyckte att den var så, den här är väldigt mycket om makt på ett sätt som jag, och som jag upplevde som barn, att det fanns mycket av i samhället. Och så på skolan.
Tjejer i skolan.
Ja, tjejer och killar i skolan. Alltså det är en otroligt brutal miljö liksom, den här skolmiljön. Och den kokar ju ner liksom, det finns en mänskligt, liksom den är så pass enkel att jag upplevde att den här, vad gör du för att liksom få pengar, status, kompisar. Alltså det var väl någonting som jag tänkte på mycket då. Men sen så har ju mina föräldrar också varit väldigt politiska. Alltså de var ju gamla kommunister, de är inte längre. Men liksom så att, och de har inte heller skilt så mycket på så här i samtalen på oss med barn. Alltså vi har ju diskuterat Stalin hemma vid liksom
köksbordet. Kina har köpt rättigheter till VD.
Ja. Nej, men det tror jag också spelar roll att det, liksom, den diskussionen har alltid funnits. Liksom, den har jag liksom haft med mig hemifrån det här. Liksom, vem har makt och vem har rätt och vem liksom, och hur och vad är rättvisa på något sätt. Men den, jag har svårt att sätta fingret på vad det var som satte igång så mycket med det. Men jag tyckte också att den var så jävla ärlig. Alltså brutalt ärlig, alltså existentiellt ärlig tycker jag. Och det är också ett ideal som jag tycker att jag har med mig på något sätt. Alltså den var inte tillgjord utan den var så liksom brutal skildring av liksom människan som berörde. Och sen var den också samtidigt väldigt underhållande. Det tyckte jag var kul. Det var liksom kul att kolla på det, att det där.
Jo, men berätta hur du skrev. Skrev du inte 7 timmar på chatten?
Nej, jag skrev absolut inte på drog. Jag var i Paris när jag skrev den. Och jag skrev den, jag beslutade mig för att jag skulle skriva en pjäs efter att jag gått ut för att köpa shampoo. Och det var så bra väder. Jag var där för en konferens i 2 veckor. Och då så tänkte jag, fan, jag skriver en pjäs idag. Och gick ut och satte mig på ett bistro. Och köpte en kollegieblock och började skriva. Jag bestämde mig för titeln VD, men jag hade ingen aning om vad det skulle handla om. Och så, ja, det är ett arbetarpar och kommer hem. En vd, det tänkte de, ska jag komma hem med en vd till dem. Så jag beskriva dem så här. Kommer vdn dit och han uppträder ju väldigt konstigt. Jag blir ju helt fascinerad av vad det som händer. Så jag skriver ju det väldigt snabbt. Och det märkliga, för att herr Stugo fick originalmanuset för han som skriver det här. Det är inga justeringar i det. Utan den första nedteckningen blev också, när du tittar på den på DVD, va, så är den verkligen helt trogen. Det jag skrev med kuspets. Och det är liksom inga eller någonting som ligger emellan. Och det, jag skrev då i 3 timmar ända fram till att han vaknade upp. För det var så tråkigt när han var död. Jag visste inte heller vad jag skulle göra när han var död. Det blev så, fan, nu har jag kört fast. Men jag visste att det skulle bli bra, va. Och sen dröjde det tills jag efter 2 månader ungefär kom på att jag kunde låta honom leva igen. Och det gick ju snabbt att skriva. Gjorde det på en dag bara. Men så det gick ju väldigt snabbt att skriva. Jag minns att jag korsade Boulevard Saint-Germain efter att ha skrivit. Jag skrev den på ett ganska billigt bistrå bort mot Eiffeltornet ungefär. Och så tänkte jag, vad sol, och tänkte, fan, det här blir bra. Det här blir riktigt bra. Men det är verkligen skrivet snabbt alltså. Men det är inte alla dagar det flyter på så bra. Men alla de tidiga pjäserna jag skrev fruktansvärt fort. Och bara replik för replik. Och antingen satt det också, satt det inte alls.
Ja, för när du tittar tillbaka, du sa ju till mig den här du var Mandons funderade på att göra, att det håller inte längre.
Ja då?
Den där du sa du var Manda gick igenom.
Ja, precis.
Att, det, då sa du, det var det här har du inte.
Nej, men den första pjäsen skrev 1980 eller 1979-80. Den är i och för sig, med tanke på hur ung jag var, så den är ju ganska bra, men det är inte tillräckligt bra. Tyvärr. Jag hade inte läst den. Jag tänkte att jag skulle läsa den mer än. Så vi satte oss på någon sån här mexikansk hytta på Sveavägen och läste den. Läste den upp då. Jag läste Stiller och Greta Gerwig. Den heter Första natt på Kommande Hotell. Men det var inte tillräckligt bra, nej. Tyvärr.
Men med den sa du ju ändå att hon Garbos kompis hade gett den.
Alltså det märkliga var ju att Mimi Pollack, hon såg den då. Den spelades då som vi gjorde i Norrköping på Östgötsteatern. Så körde vi den på Södra Teatern. Ett gästspel. Då var Mimi Pollack där och så ville hon prata med mig efter det. Och sa, vem är det som har berättat det här för dig? Och då sa hon, nej men... Du har beskrivit, jag beskriver då första natten på Commodore när de kommer till New York. Och då höjs temperaturen med över 20 grader när de kommer, så det är över 40 grader varmt. De kommer inte ut, de är instängda på hotellet. Och det funkar inte med vattenledningssystemet. De har liksom, och ingenting av det där, det har jag ju hittat på alltihop. Och att hon sen går ut en stund, va, på gatorna. Och då berättar då Mimi Pollack att alltihop som jag beskriver är helt sant. Hon är den enda som har läst.
Hettan i New York blir otrolig också. Jag bott där.
Jo, jag vet. Men det var alltså så här 10-12 människor som dog. Och den kom så här plötsligt. Direkt de anländer med Kungsson. Så uppstår en så här kokande hetta i New York. Det är häftigt.
Ja, verkligen.
Ja, ska vi sluta här?
Ja.
Jag vill också säga att man kan beställa ett signerat ex av Sveriges finaste adress av mig och Geir W. Staxet för 200 kronor. Man kan också beställa ett ex av Stig Larssons Folk på ön för 200 kronor. Likheten de här böckerna har är att den ena utspelar sig i en liten värld på Lilla Essingen, den andra i en liten värld på Stockholms gräddhylla på Östermalm. Maila i sådana fall cyrilochstig@gmail.com. Så löser vi det.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.